välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Och idag så befinner jag mig, Maria Bia och Anna, hemma hos Anna Bennick som är psykolog. Ja. Och många av er som lyssnar har säkert sett och hört dig på TV4.
Mm, kanske.
Kanske. Ja, vill du börja bara sådär med att presentera dig och berätta, vem är du och vad gör du?
Okej, en svår fråga. Nej, men jo, men precis som du sa så jobbar jag ju som psykolog på dagarna. Och då gör jag lite olika saker. Jag jobbar med det som heter kognitiv beteendeterapi, KBT, som de flesta hör talas om. Mest med stress, sömn, ångest, depression, men också med par, vilket är jättespännande. Plötsligt två människor med olika upplevelser och sanningar i samma rum som man ska, som vi alla tre, oftast är vi ju tre då, ska försöka bolla. Så det är jätteroligt. Och sen gör jag föreläsningar och utbildningar och föredrag och sånt, också om psykologi. Och sen så skriver jag saker också, lite i tidningar om psykologi, och ett par böcker har det hunnit bli, och så ja, lite såna. Jag tror att du som sa nu i TV4 och Nyhetsmorgon och så där, jobbar jag ju också regelbundet, och där handlar det väl mest om att sätta psykologi och psykologiska ämnen på kartan och göra dem begripliga och omvandla det till vardags exempel tycker jag är väldigt viktigt att göra, därför att det finns så himla mycket spännande och rolig kunskap och forskning om våra beteenden och tankar och känslor och hur man kan ha hjälp av det i vardagslivet. Så det blir, jag tycker det är viktigt att vi når ut med det.
Så spännande. Jag känner att jag blir helt pirrig när jag lyssnar på dig. Jag känner så här, jag vill kasta mig över med massor med frågor. Jag ska försöka liksom inte ta över här. Det här är ju, går vi ju igång på. Eller vad säger du, Anna?
Jo, men absolut. Och jag kände att en fråga som jag måste fråga, som är helt irrelevant, det är ju liksom, hur valde du din yrkesinriktning?
Ja, jag tror att jag tillhörde den lilla skara som redan i åttan var helt tvärsäker på vad jag skulle bli. Jag hade, alla mina kompisar var så här, jag vet inte, och kanske det här och så här. Men jag var 14 år och helt tvärsäker. Och det handlade om att jag råkade få en praoplats på ett ålderdomshem. Och tyckte så här, gud vad det här var konstigt. Ska jag hålla på? Vad då? Ska man borsta löständer? Det tänker inte jag göra. Och sen så gick jag dit lite motigt. Och så blev jag helt förälskad i de här gamla personerna som bodde där. Och det där med att byta blöjor var liksom helt sekundärt och spelade ingen roll. För det var så himla roligt jobb och mysigt att sitta och prata på sängkanter och fläta silvergråa långa hår och göra knutar och försöka förstå hur man gör med en korsett egentligen på morgnarna. Och sen, ja men det var, jag var helt lycklig där. Och det där ålderdomshemmet blev en väldigt bra kontrast i mitt tonårsliv där jag gick i en ganska liksom tuff klimatskola och var en rätt stökig tonåring. Men varannan helg och sommarlov och jular så jobbade jag på Rostorps ålderdomshem och var, ja men, fick vara i en lugnare miljö och var väldigt lycklig. Så jag visste att jag skulle bli sjuksköterska. Det var så det var. Så att, jag skulle börja jobba för Röda Korset och bli sjuksköterska. Så jag gick vårdlinjen sen på gymnasiet. Jag hade lite diskussioner kan man väl säga med min pappa som är så här lite affärsman som tyckte att jag skulle slösa bort mitt läshuvud och sådär. Och så det var lite så här för hans skull som jag valde en treårig inriktning på vårdlinje. För på den tiden var det bara på försök med treåriga yrkesinriktade utbildningar. Så för att jag skulle läsa lite mer då allmänna ämnen. Och det var ju tur. För att på gymnasiet så tyckte jag att psykologi och psykiatri och praktikplatsen på Beckomberga med schizofrena patienter var så spännande och fascinerande. Och också ganska sorgligt för att vården var ganska haltande. Det här är ju länge sedan. Och den är väl kanske haltande fortfarande men inte riktigt på samma sätt då. Så då bestämde jag mig för att jag skulle bli psykolog istället. Så mina yrkesval har inte alltid varit densamma från jag var 14. Men jag har alltid varit väldigt säker ändå. Mm. Så ja, jag tycker att jag har haft tur som har fått ett sånt här roligt jobb.
Vad häftigt tänker jag att livet liksom visar oss vägen. Mm. På ett sätt som vi kanske inte riktigt ser när det händer.
Nej, verkligen. Nej, verkligen. Nej, gud, jag skulle bli också journalist, var helt säker på ett tag. Och innan det advokat också. Men det, jag är jätteglad att det blev så här som det blev. Jag tycker det är roligt.
Mm. Mm. Jag brukar tänka och säga också att det är väldigt bra att alla människor, det borde vara obligatoriskt att man på något vis kommer i kontakt med och arbetar inom vård och omsorg under åtminstone någon period i livet.
Eller är föräldraledig.
Ja, men just det här att få den erfarenheten, jag gjorde också det ganska tidigt. Och för mig var det liksom tvärtom, det ledde tvärtom till att jag tyckte inte att det där var någonting som jag ville göra. Men alltid haft en väldig respekt för liksom de som arbetar där, de som bor där. Och för det var på ett servicehus där jag jobbade en tid. Men när du berättade så kommer jag ju också ihåg det här, hur otroligt mycket jag tyckte om att sitta och dricka silverte där. Men det var nog min favorit kvinna där på det där hemmet. Ja. Liksom. Och det var inte alltid jättehygieniskt och sådär. Och det kunde jag vara lite känslig för, kommer jag ihåg. Men, okay. Men att jag hade väldigt stort överseende, för jag tyckte så mycket om henne och våra samtal. Och hon var ju liksom i sin egen värld. Men det var ju jag också. Så att det var ju egentligen inget konstigt. Det var bara att jag liksom gick bredvid hennes värld lite grann där med över en kopp silverte.
Det var underbart uttryckt. Det var ju jag också. Jag tänker att
men vi är ju det alla, tänker
precis. Jag. Och ofta så har man ju ganska lite distans till hur mycket man är i sin egen värld, tänker jag.
Verkligen. Mm.
Men anledningen till att vi är här och poddar idag, förutom att det bara är väldigt spännande att träffa dig, Anna, så är det att vi fick ju upp ögonen för din bok som kom ut ganska samtidigt som våran bok. Var det hösten 2019?
Ja, det var i höstas ju. Som vi sågs på bokmässan. Ja, det var ju roligt.
Ja. Och jag blev ju nyfiken på din bok redan när vi fick katalogen. Och vi var liksom bredvid dig. För ensamhet, din bok heter ju Att vinna över ensamheten. Psykologens bästa råd. Och ensamhet det är ju ett ämne som jag tänker är aktuellt för faktiskt alla människor. Och jag hörde att du sa att när du har pratat om ensamhet, till exempel på TV4, så får du får liksom mest respons. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, men det stämmer verkligen. Jag kommer ihåg första gången vi tog upp ämnet ofrivillig ensamhet. Jag tror att det var 2015 eller något sånt där. Inför sommar när det är lite ökad risk, eller inför också våra högtider där det är stora egentligen krav på umgänge och lycka och glädje bland många andra personer. Då har vi tagit upp det här ämnet. Och första gången så tänkte jag, oj vad många brev det kom just den här söndagen till exempel. Därför att det är ju lite olika hur många brev som kommer in från gång till gång och från ämne till ämne. Men jag reflekterade inte jättemycket över det just då, utöver att det kändes så frustrerande att få så många brev och läsa så många gripande berättelser och så hinna svara på 5 frågor på 9 minuter sen i Nyhetsmorgon. Men förstås mycket, mycket bättre än ingenting. Men andra gången som det hände igen, då började jag fundera på vad det beror på att det är så många fler personer som skriver in när vi pratar om ensamhet än om andra ämnen. Till exempel så pratar vi ju ibland om nedstämdhet. Det är ju ett vanligare tillstånd att vara nedstämd än att vara ofrivilligt ensam. Men det är inte alls samma tryck då. Och då tänkte jag att det kanske beror på att det finns inte riktigt några egentligen naturliga instanser eller arenor att vända sig till när man är ofrivilligt ensam. Och så började jag tänka på, hur har vi det på våra vårdcentraler? Där frågar vi ju när vi screenar för hälsa om kost och motion och alkohol och tobak och droger och så. Men också om stress och om sömn. Men det finns inte några naturliga frågor som handlar om socialt nätverk. Trots att vi blir lika illa däran av att vara ensamma som att röka eller vara ohälsosamt överviktiga eller underviktiga, så är inte det riktigt någonting som vi har på kartan. Jag tror att det är en anledning till att många skriver. Därför att var ska man vända sig? Man kan inte gå till doktorn och säga hej, jag har inga kompisar. Det brukar jag få höra som en invändning. När jag säger att sök hjälp, du behöver hjälp för det här. Så nu ringer min sons klocka. Han jobbar sena kvällar här och har jobbat. Så vi sitter här på förmiddagen och halva vår dag har gått. Och han ska strax vakna och gå till jobbet.
Ja. Han är också välkommen.
Ja.
Nej, men när jag hör det där så känns det som att det borde vara den första frågan. Ja. Alltså eftersom vi är så enormt beroende av vår sociala kontext. Mm. Ja. Att det i sin tur kan leda till att man kanske missbrukar alkohol eller man inte tar sig ut och motionerar eller vad det nu är. Att det kan vara roten till en massa andra saker som får negativa hälsoeffekter.
Verkligen. Och en av de vanligaste anledningarna till att vi går till vårdcentralerna, det är på grund av smärta. Mm. Att vi har ont. Och den kan vara diffus eller konkret, men smärta är det vanligaste. Och det kan man ju också se i forskning att smärta är ganska sammanlänkat med ensamhet. Alltså vi känner mycket mer smärta och får en ökad smärtproblematik generellt av att vara ofrivilligt ensamma. Så det blir ju jätteviktigt att ställa de frågorna också. Och det tror jag att en del läkare och sköterskor gör. Men inte i samma utsträckning som de andra hälsoområdena.
Men är det att det inte finns liksom på den här liksom lappen? Eller att vi har inte bestämt att vi ska ställa de här frågorna? Eller jag kan ju tänka mig så här att man vill inte öppna den luckan.
Mm, jag tror att du har så rätt i det också. Att även när jag har sagt i offentliga sammanhang att jag tycker att man ska ändå gå till sin vårdcentral och prata om det här, för att om ökad efterfrågan kommer leda till förändrade också insatser och åtgärder och sådär, att man behöver från många olika håll kasta ljus på den här frågan. Då har jag också fått mejl ifrån läkare som har sagt, men om jag ställer den här frågan, vad vill du att jag ska göra då? Jag kan inte gå ut och dricka kaffe med mina patienter. Jag har läkare som vill så väl och gå på knäna och har 20 minuter per patient dagarna i ända. Man kan ju verkligen förstå det också.
Och samtidigt så om man då vill raljera så kan man säga nej, men du kommer ju inte heller att gå och gymma med dina
Precis.
Men jag förstår dem.
Men tanken är ganska ny också. Jag tror att vi tyckte det var jättekonstigt för 15 år sedan att man skrev ut fysisk aktivitet på recept. Mm. Och då blir det jättekonstigt att skriva ut social aktivitet på recept. Vilket man nu i några pilotstudier gör på några vårdcentraler här i Stockholmstrakten. För att utvärdera hur det blir.
Hur går det till rent konkret praktiskt då? Man skriver ut det på recept. Vad gör jag med det receptet om jag är patient?
Ja, man behöver ju få hjälp då att hitta sociala sammanhang. Att det går ju inte bara att säga till en ensam person, gå och aktivera dig socialt. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur det här går till. För det är ju ett helt nytt projekt som är i liksom undersökande stadiet fortfarande. Jag tror att det är 3 eller 4 vårdcentraler just nu som precis har satt igång det där. Så vi får väl höra hur det har gått. Jag tror att de kikar bortåt Storbritannien där de också har gjort det här. Med vad jag fick höra, ganska goda resultat. Men jag har inte sett någon studie ännu, så jag vågar inte riktigt beskriva det närmare.
Men det är ett väldigt socialt stigma, ensamhet. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket avundsjuka i våran podd. För att jag har ju utforskat, liksom rullat runt i min egen avundsjuka. Som också är en sån här känsla som är lite ful. Den ska man helst inte ha.
Nej,
det är en låg känsla. Nej, jag väljer att inte vara avundsjuk, säger många. Medan jag har ju då utforskat verkligen min avundsjuka och bjussat på den. Och jag tänker samma saker med ensamhet, att det är också en känsla som är lite skamlig, att man borde kunna liksom låta bli att känna sig ensam, att den som är liksom lite framåt och visst, det är väl okej att man tänker att någon på ett ålderdomshem är ensam, men jag som 44-åring, om jag skulle outa att jag känner mig ensam, så skulle det vara ett större socialt stigma, tänker jag. Och det finns ju människor i alla åldrar som känner sig ensamma. Och som behöver få bejaka och få vara i det. Och få hjälp med det.
Mm. Men ensamhet, det är väl ingen kommer ju undan att förhålla sig till ensamhet över, i perioder i livet. Tänker jag. Det är ju liksom en existentiell fråga. Har inte vi tre, även allihopa här, känt av ensamhet? Att den kan vara känslomässig ensamhet. Eller en faktisk ensamhet i perioder. Jag kommer ihåg när jag flyttade till London när jag var 19 och tänkte att det här ska gå bra och jag ska ju börja jobba på något jobb och det kommer bli, och det gick ju liksom flera veckor där jag kom hem klockan 5 till något litet bed and breakfast och satt i ett rum och bara grät i liksom flera veckor. Ja, förskräcklig känsla av ensamhet. Att ingen visste vad jag var, att alla var vänliga på det där företaget och sa goodbye, see you tomorrow. Och sen så gick alla hem till sig och sitt. Och det var hemsk tid. Och efter skilsmässan också. Så där, när barnen inte var hemma plötsligt. Så där. Och jag tror att ni har säkert också exempel på ensamma perioder. Och det har vi ju allihopa. Men det är precis som du säger. Att vi pratar inte så högt om det. Därför att det är väldigt kopplat till skam. Och skam i sig är ju en automatisk signal till oss att dra dig undan, försvinn genom golvet, in genom väggen, visa inte upp det där fula, därför att då kan du bli utstött. Så att skam är ju en vanlig följeslagare till ensamhet och väldigt kontraproduktiv också, eftersom man oftast gör sig ännu mer ensam med den här skammen. Våga inte prata om det, stanna hemma, berätta inte att hela helgen har gått utan att jag har gjort någonting. Ljuger i kafferummet på jobbet. Vad ska du göra då? Nej, men jag kanske ska hjälpa en kompis att flytta. Sådär. Jag har ju en uppsjö sådana exempel från mina klienter som jag jobbar med lögner och skam och ensamhet.
Jag känner igen det där jätteväl, du säger. Jag kommer ihåg när jag var ganska ung, ensamstående mamma och kunde gå liksom så här och titta in hos människor så här, på kvällstid. Man såg liksom i värmen, i ljuset inomhus och de var två där. Och den här skammen just att det var... Jag kände den här längtan att det där vill jag också ha någon gång. Liksom.
Så både och avund och skam.
Ja, verkligen.
Och en jätteförhöjd känsla av ensamhet.
Ja. Och hur man liksom hittar sina strategier för att slå bort det där. Och det är just som du säger, på helgerna blir det ju extra uppenbart. Och hur jag då kunde vara, liksom mina föräldrar hjälpte mig ofta att vara barnvakt och sådär. Ja, men då var det ut bland kompisar och ut och festa och liksom vara så här extremt social för att slå undan, verkligen inte behöva komma i kontakt med ensamheten.
Verkligen.
Trots att jag är en person, alltid varit, även då liksom tok älskar att vara ensam. Jag tänker som i engelska språket, där har vi ju alone och lonely och solitude. Alltså det finns flera nyanser för det här. Men i svenska språket, alltså jag kommer inte på så många begrepp, utan vi har ensamhet egentligen.
Och så får vi lägga till önskad eller oönskad eller problematisk eller skön ensamhet eller så.
Ja, det är klart. Vi använder ju... Ja, det är klart.
Men vi har det är verkligen ett mer skralt språk när det kommer till att beskriva ensamhet, som ju kommer i massa olika skepnader.
För samtidigt så kan ju ensamhet vara alltså livsnödvändigt för att också... Så att det är ju, alltså det är verkligen viktigt att vad är det för typ av ensamhet vi pratar om?
Lisa Feldman-Barrett, hon pratade ju om just hur språk och känslor relaterar. Kommer ni ihåg det från hennes bok? Så jag tänker att det färgar ju, det här med att vi bara har ett ord för ensamhet, färgar ju säkert hur våran kultur har tagit sig an ensamhet.
Det gör det säkert. Det är ju verkligen så att
det öppnar inte direkt upp för samtal.
Nej, men precis. Det är mycket mer, det är mycket enklare att ha de här nyanserna på bordet om man har också begrepp för de olika. För det är precis också som du säger, ensamhet i sig är ju ingenting som är negativt. Egentligen är ju ensamhet en neutral sak. Det betyder att jag är här och det är ingen annan omkring mig just nu. Jag är själv, men den kan ju vara fantastiskt återhämtande och viktig för människor. Mm. För att komma till ro, få lite spretiga tankar på plats och så vidare. Men kan också vara förödande när man inte vill vara i
den längre. Men det krävs ju en del mod, tänker jag. För jag minns för en tid sedan så var det ett gäng vänner som träffas regelbundet. Och en av oss berättade om sin ofrivilliga ensamhet just i samband med högtider och sådär. Mm. Och jag tänkte att vilket enormt, nu är vi väldigt öppna med varandra i det här gänget. Men just det här, vilket mod det krävs ändå att berätta att nej men, det är ingen, jag har ingen som jag ska gå hem och äta middag med nu. Och det är ingen som jag kan köpa den här presenten till eller ja, vad det nu är liksom. Utan det blir väldigt tomt. Nu ska vi vara lediga här och folk är liksom jättelyckliga och glada för det och det basuneras ut i media i alla typer av kanaler. Mm. Och ser det inte ut för mig, berättade den här människan, och det var väldigt, alltså jag kunde verkligen känna med henne.
Ja.
För det, men det, och det är det jag tänker att det här med din bok här är ju liksom, även om jag nu inte har läst den själv, jag tänkte nog ta den från dig på vägen hem nu. Att vi behöver liksom sätta ord på det här och lyfta det för att, eftersom vi alla delar erfarenheten, tänker jag. Så det är någonting som egentligen skulle vara ganska lätt att göra någonting åt.
Mm.
Är du med på vad jag tänker?
Mm.
Eftersom alla har varit där.
Mm.
Men... ja,
men jag tänker att med våran bok Känslosmart så hade ju vi som liksom en uttalad, liksom en eller det som när man satt där och det var lite jobbigt att skriva så motiverades jag väldigt mycket av att det här är ju så himla viktigt. Det här är, det är inte liksom, det är inte etiskt rätt att den här kunskapen finns, att inte den finns liksom lättillgänglig för alla. Det fanns det väl en rad böcker innan, men jag kände att vi hade liksom ett unikt perspektiv så.
Mm.
Och jag gissar att du upplever samma sak med din bok, att det här är, det är att du vill bidra till att det blir, ja men att man, när man sätter sig, man fikar istället för att man pratar badrumskakel, så kanske man pratar, nu pratar vi ensamhet.
Mm. Precis. Verkligen. Och det var ju en av anledningarna till att jag skrev boken också. Det var ju faktiskt de här alla breven in till Nyhetsmorgon. Där jag tänkte, för det var ju från liksom norr till söder och små städer och större städer. Och män och kvinnor och olika åldrar och sådär. Så jag tänkte att vi måste sätta det på liksom folkhälsokartan. Lite mer. Ibland har jag blivit citerad som att jag har sagt att det här är en våra nästa stora folkhälsosjukdom. Det har jag aldrig sagt, för jag kan inte de där kriterierna riktigt för vad när heter något plötsligt folksjukdom. Men däremot så har jag sagt precis det. Vi måste ha, det är en folkhälsofråga i alla fall. Och vi behöver se över hur vi förhåller oss till ensamma personer, vad vi ger för hjälp till ensamma personer, och att inte alls ska vara bara individens ansvar att gå någon drejkurs. Därför att så enkelt är det inte om man har varit ofrivilligt ensam länge. Då är det omöjligt att gå iväg och boka upp sig på någon skoj, körsång. Liksom det,
hade man kunnat det hade man ju förmodligen
gjort det. Då hade man gjort det.
Mm. Men social ensamhet, jag tänker det här med att lära sig vara människa är ju inte lätt. Och att vi behöver lära oss vissa saker när vi växer upp. Och vissa saker kanske vi inte får med oss. Man får lära sig det som vuxen sen. Men i vår familj så är vi, ja, men vi är lite blyga, lite introverta, och det här har då även gått i arv till våra barn. Och där hjälper min man då barnen med hur de ska ta sig an sociala situationer. Som till exempel, ja men på fotbollen, då är ett bra sätt att berömma någon till exempel. Så det kan du försöka, liksom, varje fotbollsträning, försöka berömma någon. Börja med en gång. Så jag tänker att det är som en, där har de fått ett verktyg som de kan ta med sig ut och träna. Som jag tänker liksom på sikt kommer leda till kanske mindre ensamhet som vuxen.
Mm.
Men det måste ju finnas sådana verktyg istället för att gå en drejkurs. Det måste ju finnas något lättare, liksom hälsa på den. Eller, alltså vi är alla på...
Verkligen. Och det är precis så där som vi som jobbar med ensamma personer också gör. Alltså att man faktiskt gör en ja, men skattar olika situationer utifrån svårighetsgrad. Vi brukar ju kalla det för ångesttrappa ibland. Så där, att man, vad är alldeles för svårt att göra? Därför att nästan all typ av behandling när det kommer till ensamhet eller terapi när det kommer till ensamhet handlar ju i, måste handla om i slutändan. Var kan jag träffa lite nya huvuden? Hur kan jag få in lite mer socialt sammanhang, samvaro i mitt liv? Så drejkurserna är ju, även om jag kanske låter lite raljerande över dem, så är, det stämmer inte, utan det är någonting som kommer sen. Men precis som du är inne på där, så är det egentligen på slutet. Först handlar det om att undanröja hinder för att våga överhuvudtaget. Och sen hitta verktyg. Hur kan jag nå ut? Och då är det precis de där små sakerna. De små stegen. Och om man har varit ensam länge kan man känna sig ganska uppgiven att få rådet att byt några ord med kassörskan i butiken eller säg hej till en granne eller bestäm vad du ska säga när du åker hiss med någon nästa gång och bara testa hur det känns och så vidare. Därför att man inte mår något bra så är det svårt. Och du säger att jag ska prata med kassörskan. Jag har liksom ont i hela kroppen och vill knappt leva. Men det är så med de flesta svårigheter och behandlingar att de där små stegen leder sen till lite ökad energi. Och möjligen någon liten tilltro till min egen förmåga att faktiskt bete mig lite annorlunda än vad jag har gjort. Och så vågar man nästa steg och nästa steg. Mm. Och till slut så sitter man på bokcirkel på bibblan eller simklubb på söndagar eller ja, den där jävla drejkursen.
Ja, för jag tänker att om man går på drejkursen och man inte har de sociala verktygen så kommer det bara bli ett misslyckande där alla andra pratar och fungerar och man själv liksom bara står så här och är fortfarande utanför. Det blir ytterligare ett sammanhang där jag känner mig utanför. Mm.
Och det är därför det är så viktigt tycker jag att prata om alla de där hinder som finns för ensamma personer innan. Därför att det är så ofta som i förkortad form, jag har säkert också bidragit till det någon gång, så här, tre tips till en ensam person vad du kan göra. Det första tipset måste alltid vara, åtminstone nästan alltid vara, ta hjälp. Få hjälp från början med självförtroendet, med blygseln, med skammen, med ja, vad det nu
är. Jag tänker att det finns en massa olika orsaker till ensamheten.
Precis.
Man behöver liksom få hjälp och få syn på det och hitta rätt hjälp utifrån. För det är en sak att ha om det är social fobi som gör att jag känner mig ensam eller att jag nyligen har blivit enka eller enkling.
Mm. Alltså, verkligen, då är det ju olika. Och där är det så här, om jag har nyligen blivit enka eller enkling men inte har haft så mycket svårigheter i mitt sociala liv, där kan det vara mycket snabbare så att man kan få hjälp med att i steg försöka orka ta sig ut igen och börja komma igång lite socialt. Medan om det handlar om att till exempel social ängslighet eller extrem oro eller att jag inte tror att någon endaste person ens tycker att det är intressant att höra vad jag säger eller att jag tycker det är svårt också. Hur gör man när man håller igång samtal? Det är inte alla som har det i bakfickan.
Nej, men ganska många av oss är ju rätt obegåvade rent socialt och kanske till och med lite ointresserade i många sociala situationer. Jag är ju själv en sån liksom prime ensamhets människa tror jag. Alltså jag tänker det ofta i mitt liv nu att jag har ju min man och jag har mina barn. Och om jag inte hade min man så skulle jag ju vara fruktansvärt ensam. Och jag skulle verkligen behöva liksom rigga mitt liv och anstränga mig för att och hitta nya strategier för att inte känna mig ensam.
Mm.
Och jag vet inte riktigt hur det skulle gå till. Faktiskt.
Vi kan prata om det sen.
Ja. Jag tänker alltså det här det rent för att leva sig in i. Om man inte går omkring och känner sig så där jätteensam. Alltså, utan man kanske har ett socialt nätverk. Man kanske har en partner eller familj. Eller vänner, grannar, som arbetskamrater. Så att man ändå har människor omkring sig. Men att bara göra det tankeexperimentet. Att vad händer om någonting förändras? Att jag blir av med mitt jobb. Eller jag vill skiljs. Eller mina barn bestämmer sig för att flytta till Australien. Eller vad det nu är.
De här Gud förbjuder.
Ja, det har vi ofta pratat om. hur handskas vi med det? Ja. Nej, men alltså bara göra det tankeexperimentet för att liksom lära känna sig själv. Vad skulle jag göra? Vad tror jag att jag skulle känna och uppleva? Och bara det tänker jag kan vara så att man faktiskt tar kontakt med någon som man vet eller misstänker upplever ensamhet. Alltså att man faktiskt... För jag tänker också att alla vi runt omkring, alltså alla vi andra som då inte upplever akut ensamhet, har ju också någon slags ansvar.
Det
utifrån
tycker
att vi
jag verkligen.
Är medmänniskor.
Ja, det håller jag verkligen med dig om. Vem kan man ringa ett extra telefonsamtal till ibland? För det, vi har liksom 10 minuter i veckan. Mm. Vi har faktiskt det. Mm. Och vi kan, det kan göra så lite för oss som har familj och folk omkring oss. Och så mycket för den som är en ensam person.
Mm. Ja, det där vill jag bli.
Så det kan man faktiskt göra som strategi. När man sitter i bilen till exempel, vem kan man ringa? Och ha det som en uppgift. Mm. För jag tror vi allihopa har en och annan person omkring oss som upplever, som är ensamma. Eller som på andra sätt skulle må bra av att få ett kort samtal. Och då är det också det där, apropå det du sa i början om läkarna, man vill inte öppna den där luckan, för vad ska man göra med det man får i knät? Det tror jag är någonting som stoppar och hindrar människor väldigt mycket från att ställa en extra fråga eller ringa ett extra samtal. Ja, men om jag ringer nu, måste jag kanske då också bjuda in till julafton och nyårsfest? Då måste jag... Nej, men vi har ju inte hela ansvaret för andra personer bara för att vi engagerar oss. Så man kan också bestämma sig för själv. Nu ska jag ägna lite tid åt de här personerna. Och vad går mina egna gränser för vad jag... Vad jag kan bidra med och vad jag vill göra.
Så att... Men det är lite svårt. Alltså det här med att sätta gränser är ju lite jobbigt. Mm. Apropå det här med känslor. Och känslor kan ju vara lite tufft.
Ja.
Och då kan det vara lättare att bara liksom hålla den dörren stängd.
Ja, det är det som många gör. Och det där tycker jag att många av mina klienter säger. Att jag har aldrig varit så ensam som när jag gick in i en skilsmässa eller en kris eller när en förälder gick bort eller när jag fick en depression och mådde dåligt. Därför att folk går över på andra sidan gatan till och med, grannar och sådär. För att man vet inte, vi vet inte vad vi ska säga. Och vi tycker att det blir känsligt och tänk om man säger någonting klumpigt. Jag tror inte alls att det är för att vi struntar i varandra utan bara för att precis det där. Det är lite svårt att veta, tänk om man väcker en björn som sover, tänk om man säger fel. Vi är jätteängsliga för det.
Vi saknar kompetens
och då säger vi istället ingenting. Och det där är ju, skiljer sig åt ifrån olika kulturer. Det är inte alls så svårt i en del andra kulturer att gå fram och krama någon man knappt känner som man vet är i sorg och sådär. Mm. Det gör ju inte vi.
Nej. Ja, där måste jag faktiskt ge en eloge till dig, Anna, nu när vi ändå pratar om det. När jag har varit sjuk eller du vet att jag har varit väldigt stressad eller någonting har varit med mig. Du är ju en av de första som lyfter luren och ringer. Hur är det? Hur mår du? Hur har du det?
Ja, men jag är rätt bra på det. Ja, och jag tror verkligen. Att det är att jag har liksom... Jag är inte rädd för känslor längre faktiskt. Och jag kan bli lite så här chockad när människor i min omgivning där jag inte har varit rädd för deras känslor och sen så blir de så här rädda för mina känslor. Mm. Det kan kännas lite så här, lite surt.
Lite
så.
Orättvist.
Ja, men absolut, lite orättvist, verkligen. Mm. Men samtidigt så förstår jag ju att det är väldigt läskigt. Men jag tänker att det kanske handlar om det här också med att i takt med att jag har liksom lärt mig att sätta den här gränsen. Att jag kan fråga dig hur du mår utan att också behöva liksom lyfta upp dig och bära dig. Mm. Liksom.
Ja, precis.
Så att då är det inte lika farligt längre.
Nej. Precis.
Nej, men det tror jag är jättebra att tänka på och sätta gränser. Och sen precis som du säger också att man hittar stunder i vardagen. Ja, alltså det här med att ringa, passa på när man kör bil eller så. Jag har några sådana som jag brukar ringa vid de tillfällena. Mm. Och det är liksom inget, jag behöver inte planera. Och jag vet att det är det jag gör under de bilresorna. Sådär. Som ett litet bidrag på något vis, kanske. Så.
Ja, men jag tror att det är väldigt, alltså det stora i det lilla. Jag tänker att det är ju inte det här världsomvälvande. Du pratade om att växla några ord med kassörskan. Mm. Eller om man inte har motionerat. Att gå en promenad varje morgon. Så tänker jag att det är de här goda vanorna. Det är det som liksom flyttar berg. Så jag tänker att i att man faktiskt bestämmer sig för att i de här situationerna så ska jag bidra till att människor känner sig inkluderade. Alltså jag tänker att det är ju så här världsförbättrande. Det är ju ett långsiktigt fredsarbete som vi brukar prata om. Eller hur?
Ja, verkligen. Mm. Jag håller med om det. Mm. Och att försöka ha det perspektivet när man gör saker. Mm. Tror jag skulle bidra till folkhälsa på sikt väldigt mycket.
Ja, det är en folkhälsoåtgärd när du ringer. Ja.
Nu kan inte jag hålla tyst. Nu måste vi ju lyfta också. När vi spelar in det här så är vi ju i, vad är det för datum idag?
19 mars.
19 mars 2020. Och lyssnar du nu när vi släpper det här, då vet du precis vad vi pratar om. Annars kan vi påminna om att vi befinner oss i coronatider. Mm. Där nuet och framtiden, både och, är väldigt ovissa. Mm. Och att det väcker en massa känslor. Mm. Och där man pratar nu om att äldre personer absolut ska isolera sig. Inte gå ut och träffa andra för att inte riskera att bli smittade och drabbas hårt. Och då har jag tänkt väldigt mycket kring just ensamhet och de här människorna som kanske redan känner sig ensamma för att man lever så ensam kanske, eller om man kanske har en sjukdom eller
man har inget naturligt arbetssammanhang.
Nej, så. Precis. Så att det här att gå till sin lilla lokala ICA-butik eller att gå iväg på någon träff, någon bokcirkel eller någonting. Det är kanske det enda sociala man har. Den här drejkursen. Eller drejkursen, ja. Och nu får man inte göra det. Vad tänker du, Anna, när vi pratar om det? Finns det något man...
Ja, men precis som du säger så blir ju många människor ännu mer ensamma. Och även de som inte har varit särskilt ensamma innan riskerar ju att verkligen bli det nu. Vi vet ju inte heller hur länge våra liksom, äldre och andra riskgrupper ska hålla sig hemma nu. Därför att det är farligt för dem att röra sig ut eller att bli smittade. Mm. Och hur länge det ska pågå. Så att i de lägena så blir det ju jätteviktigt, apropå de här små stegen som kan kännas som så lite. Men det blir ju ännu viktigare att man håller sig till vad, hur kan jag må så bra som möjligt i det här konstiga läget och i den här vardagen. Och där, jag har pratat med flera personer i min omgivning också om så här, att öka användandet av vår teknik för att ändå hålla kontakt med barn och barnbarn kanske. Att om vi har några äldre som inte har en smart telefon så borde vi sprita den ordentligt och skicka in den genom brevlådan med några enkla instruktioner så att man kan ta emot till exempel videosamtal och FaceTime, Skype. Alltså de sakerna som jag tror kan göra lite nytta. Men sen också de andra sakerna, hålla på sina rutiner och sådär. Att faktiskt gå upp ändå på morgonen och dra upp rullgardinen och se till att man äter någorlunda och kanske rör på sig lite grann, även om det blir en liten hemma gymnastik till musik eller om man kan gå ett varv runt huset. Det där ser ju lite olika ut förstås. Men just de sakerna.
Men det har gjort sig lite lustigt över 40-talisterna eller på sina håll också det här med, men varför kan de inte vara inne? Och jag tänker när vi pratar nu så inser jag att det är inte så att vi ber dem att vara inne, utan vi ber dem ju liksom att isolera sig socialt. Vi ber ju dem att vara ensamma. Mm. Och det är ju liksom, går ju emot varenda fiber i kroppen att isolera sig.
Mm. Verkligen. Verkligen så. Och särskilt, jag tror också det blir så här extra jobbigt om man är i riskgrupp och inte ska gå ut. Men man känner sig ju jättefrisk och har längtat till Friskis och Svettis-passet eller att gå iväg och dricka kaffe med någon vän eller så. Liksom att det blir så himla konstigt att må så här bra och vara så här pigg och inte få gå ut. Jag har faktiskt en sån situation med min mamma just nu. Hon har ju sin härliga Torsten också hemma, så de är ju ändå två. Och det finns ju de som är mycket mer ensamma än så. Men jag var där igår med några kassar med mat och bara så här, hon har utegångsförbud. Du får inte gå till köpcentret just nu. För hon har, är både över 70 och har astma och håller på att kolla lite sitt EKG och sådär. Lite grejer. Och ja, vi vill inte leva utan henne, så hon får vara där nu. Och det är väldigt frustrerande. Och svårt att ta till sig, och ska man behöva också ta hjälp utifrån när man egentligen klarar sig. Det tror jag de båda två liksom tampas med lite grann nu. Så man får vara liksom sträng. Hon har aldrig gett mig utegångsförbud någonsin, min mamma, fast jag kanske borde ha fått det någon gång. Men, men, och nu ger jag henne det trots att hon är så snäll.
Ja.
Men, och det som är svårt att hantera tror jag är ju att vi inte vet hur länge det kommer vara så här.
Nej.
Det skulle vara mycket lättare om vi visste att den 15 maj, det är bara fram till dess och sen är det bra. Men vi vet ju inte det i den här dagen.
Nej, ovissheten är ju verkligen, det råder över oss alla nu. Och vi får försöka göra det bästa vi kan för att och tackla det på egen hand och tillsammans på alla möjliga olika sätt.
Ja.
Ja.
Men nu tänkte jag på en annan grej. När vi pratade med Sissela Nattli så definierade hon ju en känsla som svar på stimuli. Skulle man kunna ha någon definition på liksom, vad är ensamhet? Finns det någon liksom definition på...
Ja, men jag tycker ju att den definitionen är mest neutral. Att ensamhet kan vara någonting som känns bra. Det kan vara rent livsuppehållande att få vara i ensamhet. Det kan också vara någonting som är alldeles förödande för oss. Jag tycker det är svårt att ha en enkel beskrivning på ensamhet. Därför att även den här existentiella ensamheten som vi känner genom livet. Kommer ni ihåg när man någon gång har legat på sitt flickrum och så här gråtit ner i något rosa överkast, eller blått kan det också ha varit, mitt var rosa, något så här frotteaktigt vill jag minnas, så här, snoret rann och man kände sig så ensam, ingen förstår mig. Den här, folk säger så här, ja det går över, din hjärtesorg, men det är ingen som förstår att det här kommer aldrig lagas någon gång, den här olyckliga kärleken, eller att man inte fick vara med någonstans och kände sig utanför. Den där typen av ensamhet, den är nog en del av livet och någonting som vi måste bara lära oss att vi klarar av, vi kommer igenom det och vi kan hantera det. Det finns så många nyanser och sidor av ensamhet så att det är svårt att göra en definition.
Men om man tänker den här existentiella ensamheten, den som är liksom en, tror jag i alla fall, liksom en universell del av att vara människa. Ungefär som att vi behöver syre, hjärtat behöver slå. Vi har liksom, ja, vi kommer att komma i kontakt med den existentiella ensamheten. Finns det någon liksom anledning, går det att se att ja, och den hjälper oss så här?
Ja, alltså när vi upplever obehag av att vara ensamma, både känslomässigt ensamma men också socialt ensamma, det är ju en överlevnadssignal, en varningsklocka som drar igång. Vi får ju ett stresspåslag av att vara utanför flocken. Så att det är ju det som händer med oss. Det drar igång en stressreaktion och det är en signal att akta, nu är det någon fara här runt hörnet eller över axeln. Det är bäst att du ser till att ta dig tillbaka till ett socialt sammanhang. Och det är ju det som blir farligt vid ofrivillig ensamhet och isolering. Att det finns ju ingen flock att ta sig tillbaka till. Och det gör att det här stresspåslaget blir kroniskt. Så det som är farligt i första hand med ofrivillig ensamhet är ju att kronisk stress i kroppen leder till ett antal ganska farliga sjukdomar. Åtminstone ökad risk, ska jag säga, till hjärt-kärlsjukdomar eller stroke eller tidigare igångsättning av demens, smärtproblematik som vi var inne på. Också aggressivt beteende kan man koppla till ensamhet, isolering och utanförskap.
depression, ångest,
och så precis de där psykologiska sen aspekterna som är precis det.
Mm. Men om man då kan observera att den där existentiella ensamheten, att den är en respons då, att det är en överlevnadssignal. Om man kan ställa sig utanför och titta på den ensamheten på det sättet då, så tänker jag att det är ju ett sätt då att inte hamna i skam.
Mm. Att det är en naturlig och automatisk reaktion.
Mm. Ensamhet betyder, det säger ingenting om mig, utan det är liksom en överlevnadsinstinkt.
Ja, precis. Och det är ju viktigt att säga, apropå ensamhet säger ingenting om mig, att det är ju förstås, det finns riskgrupper när det kommer till vilka som blir ensamma eller har ökad risk att hamna i ensamhet. Men alla människor riskerar att ibland över tid bli ensamma. Det är inte så att det är bara speciella personer som är svåra att ha att göra med eller inte kan bete sig eller är otrevliga eller kufar konstiga typer som är ensamma, utan det är ju jättemånga som är i ofrivillig ensamhet som absolut har sociala färdigheter, fast man kan ju också förlora dem delvis i alla fall när man är ensam.
Därför. Men sen är vi också några kufar som inte är ensamma, och inte på grund av att vi är så förträffliga, utan på grund av att vi har gynnsamma omständigheter just nu. Så jag tänker att man kan vara ödmjuk liksom i båda riktningar.
Verkligen. Mm. Verkligen. Det var mycket klokt sagt.
Mm. Mm. Nej, men jag fastnar också verkligen för att om man lyckas då, och då behöver man kanske hjälp, som du är inne på, till steg ett liksom, ställa sig lite utanför och se att det här är en signal, det är en information till mig själv, från mig själv, om mig själv, som vi har definierat vad känslor är. Mm. Även om ensamhet inte är en känsla i strikt bemärkelse så, men att det är den här signalen, informationen, så blir det på något vis lättare. Som det mesta, som man, när man känner sig uppslukad av någonting, när man är i det, är det ju väldigt svårt att själv göra någonting åt det.
Ja.
Och det i sig är ju en teknik, en färdighet, en förmåga man kan lära sig att kliva utanför sig själv lite grann.
Mm.
Det där som vi har som ambition med Känslosmart är ju att prata om det, att berätta om det, att skriva om det, att föreläsa om det, för att få så många träffytor som helst, just för att det är inte fel att
dela verkliga berättelser liksom.
Precis. Mm. Och att det är faktiskt, det finns folk som kan hjälpa oss, så det finns experter som kan, alltså, inom olika områden, som kan hjälpa mig om det jag själv inte riktigt kanske förmår.
För jag tycker det är så konstigt att känslosmart är en bra rubrik, att det inte är ett ämne i skolan som geografi.
Mm.
Att det inte finns en självklar plats i schemat för hur det är att vara människa.
Mm.
Att vi, så här, man fnissar åt någon sexualundervisning 2 lektioner i 8:an. Och vissa skolor gör ju saker förstås i livskunskapen och sådär. Men att inte det är så här en återkommande varje vecka punkt i schemat från det att vi går i första klass på olika sätt. Öka medvetenhet och kunskap. Vad mycket ohälsa vi skulle förebygga om vi visste mycket mer om oss själva. Och jag tänker också det nu när jag som mest träffar vuxna. Att man lever i 40 år och i 50 år och går i terapi och tycker det känns liksom skamligt och berättar inte det för någon. Och har inte alls koll på hur det hänger ihop och hur bara en ökad insikt om mina reaktioner kan göra att jag agerar på ett annorlunda sätt och inte ställer till det lika mycket i mitt liv. Så mycket som skulle kunna undvikas om vi bara hade mer kunskap.
Mm.
Och jag menar, hur många av er har liksom haft nytta av att rabbla alla huvudstäder i hela Europa sen ni gick i 8:an på det där provet?
Inte jättemycket faktiskt.
Nej.
Men mina barn frågar mig, har du gått i skolan? För att jag kan ju ingenting, men jag klarar mig liksom hyfsat bra ändå faktiskt.
Ja.
Men däremot, alltså, jag jobbar jättemycket, framförallt med förskolepersonal och skolans lägre åldrar har det varit. Mm. Just med att hjälpa vuxna att bli bättre på att lära barn liksom att förstå och handskas med sina känslor. Och där att kunna rabbla känslor, det är ju däremot en kunskap. Och inte bara för att det är bra att rabbla dem, utan för att man faktiskt kopplar det rabblandet till upplevelse i kroppen. Jag kan berätta bara kort här, om jag har ett litet barnbarn nu och just nu bor de hemma hos mig.
Så hon är 2 år. Och språket har ju verkligen börjat lossna nu.
Ja.
Och så var det kväll och hon och jag var ensamma nere på undervåningen. Och så tittade hon ut och så såg hon att det var mörkt ute.
Mm.
Och så, då sa hon rädd, sa hon. Ja, du blir rädd. Vad är du rädd för? Mörkt, sa hon. Mörkt, sa hon. Jaha, sa jag. Och så släckte vi lampan inne. Och då såg det ju mycket ljusare ut där ute. Vi har så här belysning i trädgården och så. Och så pratade hon om det. Hon tyckte det här var jättespännande. Och så kom jag på det att, ja men är det verkligen rädsla hon känner? Och då sa jag, kan det vara så att det är spännande att titta ut? Titta om mig så här. Ja, spännande, försökte lära sig det här nya ordet.
Ja.
Ja, när det är spännande, då kan man känna att det kicklar i magen. Och att det bankar lite i bröstet, gjorde jag så här. Ja, spännande, sa hon.
Ja.
Och då var det liksom, sen dess är det här och nya ordet spännande. Och så frågade jag, hur känns det i kroppen när det är spännande? Så gjorde hon så här på bröstkorgen. Jag menar, så redan ganska små barn vill och har förmågan att lära sig göra skillnad på hur det känns i kroppen.
Mm.
Och att det är så oerhört viktigt. För det vittnar jättemånga pedagoger om just i förskolan. Att de får en helt annan... Alltså barnen får ju en verktygslåda i och med att man får språk för vad som pågår på insidan.
Ja, ja, allting vi gör handlar ju om liksom vad är här ute och väldigt lite om här insidan. Och underrubriken till våran bok är ju konsten att leva med sig själv och andra.
Ja.
Att det är en konst att leva och det är en konst att förhålla sig till sig själv och det är en konst att förhålla sig till andra människor.
Verkligen.
Så absolut, vi är ju helt på din linje.
Ja.
De kan ju lägga ner alla andra ämnen, bara känslor. Ja. Ja, lite annat kan ju vara bra också. Men, ja. Absolut, känslor på schemat.
Ja. Men jag brukar tänka på det liksom när jag jobbar. Nu jobbar jag ju med personer som kommer med problembeskrivningar och sådär. Men även om man är på jobb och sitter i olika rum med grupper av människor. Att det är ju varenda dag och varenda vecka som vi funderar på. Varför sa jag så där? Eller hur blev det här? Eller vart den där personen nu verkade lite, den här rynkan i pannan, var det på grund av det här? Hur ska jag få fram det här till min partner kanske på bästa sätt? Hur ska jag hantera barnens? Så där funderar vi varje dag på saker. Men vi funderar ingenting på rullstensåsar.
Nej.
Det var väldigt länge sedan. Kan ha varit just i 4:an. Ja.
Men vad var det vi lärde oss när vi gick i skolan? Var det så här, hur ska man tolka det här? Oj, nu kommer min yngsta hem.
Ja.
Vad spännande.
Ja, det är bara att vi avbryter lite. Och så kan vi, sen är det dags att runda av. Så att om du bara hälsar och gör det du vill så kan vi avrunda sen.
Ja, nu så har vi sagt hej och avhandlat det viktigaste med 2 tonåringar som kom hem här mitt i alltihopa. Så nu är vi väl tillbaka här.
Back on track.
Yeah.
Ja. Ja, vad var vi? Ja, vi pratade om skolan och samhället och vad som är viktigt att lära sig. Eller hur? Var det inte där vi var?
Jo, det var väl ungefär där vi var.
Precis. Och då var det så att passande att det kommer hem 2 skolungdomar.
Som precis har gjort ett prov om kometer och meteoriter och meteorer och asteroider. Och försökt hålla koll på vad som är vad. Och vi sa allihopa, det där kommer ni ändå inte ha någon nytta av sen.
Ja, det var roligt. 3 känslonördar liksom.
Verkligen, ja.
Ja,
ja. Men jag tänker att jag har det mycket med när andra vuxna, jag hör dem säga så här, men skolan är viktigast. Jag har aldrig sagt det till mina barn. Skolan är viktigast. Du är viktigast. Det som är viktigast är hur du mår.
Mm.
Och skolan är, ja men det är väl bra om man prioriterar liksom skolan, men inte på bekostnad av dig. Och skolresultaten är ju inte heller det som definierar den du är eller ditt värde.
Nej,
och det har gått bra för jättemånga människor som det har gått jättedåligt för i skolan. Så det säger ju heller egentligen inte alls jättemycket om hur det kommer att gå för dig i livet.
Nej, verkligen.
Så,
det var klokt.
Mm. Du får inte berätta för någon som jobbar i skolan bara.
Jag kan inte låta bli att tänka på just skolan också, den ensamhet man kan känna när man går i skolan. Både när man går där som barn och sen också som vuxenstuderande. Det är många som fortsätter att plugga på olika håll och kanter och så. Och det tänker jag apropå det vi pratade om, det här med livskunskap och att känslosmart i skolan. Att Att det tror jag skulle bidra oerhört mycket till att vi inte upplevde så mycket ensamhet, mobbning och utsatthet. När vi får verktyg för att förstå hur vi funkar på insidan.
Ja, och om man får en trygg grupp så skapar man ju goda förutsättningar för att lära. Och för har man inte en trygg grupp så är hjärnan hela tiden i stress ändå. Och då är man inte, ja, det är inte liksom meningen att man ska lära sig massa saker. Man ska överleva. Och där tror jag att många barn och unga är i skolan. Att man är i liksom någon sorts överlevnadsläge snarare än i ett läge där man faktiskt är på en bra plats för att lära.
Mm.
Nu har vi pratat jättelänge. Det gör vi alltid.
Som
ja, det är alltid så roligt. Det är ju problemet när man jobbar med så spännande saker. Ja, eller hur? Tänk om man hade jobbat med rullstensåsa. Då hade det här blivit ett mycket kortare avsnitt. I alla fall ifall det är jag som...
Ja, i alla fall vi tre hade
alla fall vi hade 3 minuter tror jag vi hade satt den på den kortaste podden i världshistorien faktiskt. Men vi ska ju då säga att det finns säkert andra som kan göra jättespännande 45 minuters program
om ämnet. Ja, och som älskar
rullstensåsar. Absolut. Ja. Men det är inte här kommer inte det ske.
Nej. Nej.
Precis. Men ska vi tacka så mycket för oss? Har du någonting sådär som du vill avrunda med Maria Pia? Eller Anna?
Nej, jag tänker mer om det är något som Anna vill säga. Någonting du vill skicka med ut.
De där 3 snabba tipsen, du
de
vet.
De där 3 snabba. Nej, jag tror att jag nöjer mig med att det här har varit ett jättehärligt samtal. Och som jag tror också är viktigt. Och det var kul att ni kom hit och hälsade på.
Mm.
Och tack för att jag fick vara med.
Ja,
tack. Och tack vi så tackar. Jättemycket. Och vi rekommenderar ju förstås din bok, Att vinna över ensamheten, av Anna Bennick.
Vad roligt.
Kring för att låna. Hej då!
Hej då!
Vara vår MC idag, Maria Pia. Mm. Jag brukar ju alltid skjutsa över det på dig så.
Jag är så dålig på förkortningar, men jag säger ja, fast att jag inte vet.
Master of Ceremony.
Okej, okay. Ja. Säg det på svenska då. Har vi börjat?
Ja, nu har vi börjat.
Ja.